Inne i en predikoserie om det kristna livet. Och som utgångspunkt och språngbräda i våra studier har vi den första församlingen och den kristna kyrkans första historiebok, Apostlagärningarna. Och i synnerhet Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 41. Och vi ska gå dit, Apostlagärningarna 2, vers 41 och framåt. Där står det så här. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckt av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Varje år när det är religionsundervisning i skolan så brukar gymnasieelever få i uppdrag att skriva om olika kristna samfund. Och då brukar de strömma ut till de lokala församlingarna för att intervjua pastorer och präster. Och en fråga som nästan alltid dyker upp, det är: vad brukar ni göra i kyrkan? Brukar ni sitta och be hela dagarna? Jag tycker det är fascinerande att även om man inte vet någonting annat om kristen tro, så vet man att bön, det är någonting viktigt i det kristna livet. Och det vet ju vi också. Många av oss är uppvuxna i kristna familjer och uppvuxna i kyrkan. Och vi har hört sedan det vi var små att det är viktigt med bön och vi behöver be mer. Men vad är egentligen bön? Vad säger Bibeln om bön? Och hur kan man få ett bra och fungerande böneliv? Det tänkte jag att vi skulle se närmare på idag. När Bibeln talar om bön så är det helt enkelt ett annat ord för kommunikation med Gud. Bön är att samtala med Gud. Och när vi studerar apostlagärningarna, och som vi läste här i Apostlagärningarna kapitel 2, så ser vi att den första församlingen kom samman varje dag och hade gemenskap med varandra och med Gud. Ett ständigt pågående samtal med Gud. När man sökte Guds kraft och hjälp för uppdraget, dopet i den helige ande, då kom man samman och man bad tills dess man fick det. När det var församlingstillväxt, väckelse och framgång, då bad man. Och när det blev motstånd och förföljelse, då bad man. I alla livets omständigheter så bad man och man sökte Guds ansikte. Och vi kan se i Apostlagärningarna kapitel 6 att när församlingens sociala arbete, barmhärtighetsarbetet man hade, började inkräkta på apostlarnas böneliv, då tillsatte de en särskild tjänst, diakoner, som skulle ansvara för det sociala arbetet så att apostlarna, församlingsledarna, kunde fokusera på bön och på ordets tjänst, alltså bibelundervisning. Den första församlingen hade inget makt eller anseende i samhället. Man hade egentligen alla förutsättningar emot sig, men genom sin bön så vände man upp och ner på världen. Det är intressant idag när man ser på de områden, de platser där det är väckelse eller stark församlingstillväxt, så finns det några gemensamma nämnare och gemensamma nämnare med den första församlingen. Och det är inte nödvändigtvis det att man är mer heliga eller bättre än vad vi är. Det är inte nödvändigtvis det att man har mer bibelkunskap eller vet mer om Gud. Ofta skulle jag säga det tvärtom. Man är på många ställen kanske helt nya i tron och har ganska begränsade kunskaper om både Bibeln och om det kristna livet. Men det finns två gemensamma nämnare som återkommer. Och det är för det första att människor där det är väckelse, där Gud verkar på ett mäktigt sätt, har en barnslig tro och förtröstan på Gud och på Guds ord. Och den där tron och förtröstan åtföljs av lydnad. Man kanske inte vet så mycket om Bibeln, men man vet att Jesus säger gå ut och predika evangeliet, och då gör man det. Man kanske inte kan så mycket teologi, men man vet att Jesus säger gå ut och lägg händerna på de sjuka och be för dem så att de blir friska och driv ut de onda andarna, och då gör man det. Man har en barnslig tro och förtröstan på Gud, en tro och förtröstan som åtföljs av lydnad, och så ber man, och man ber mycket. Bön är motorn och kraftkällan i varje genuin väckelse, i allt det Gud gör i världen. Det är församlingens och det kristna livets livsluft och syre. Om det kristna livet handlar om att komma in i en gemenskap och personlig relation med Gud, då är bön den mest naturliga som finns. Att spendera tid med Gud, att samtala med honom. Det är det mest naturliga man kan tänka sig. Ja, det är meningen med livet. Ändå, eller kanske just därför, så är det många av oss som har erfarenheten att det kan vara svårt att få till ett fungerande böneliv. Det där bönelivet som man egentligen vill ha, som man längtar efter. När vi studerar den första församlingen och deras böneliv, så förstår vi att den utgår ifrån Jesu undervisning och Jesu exempel när det gäller bön. Och jag har haft anledning den senaste tiden att återkomma mycket till det där. För lite mer än ett år sedan nu så befann jag mig i en by där det fanns bara en kristen. Jag och några vänner fick möjlighet att presentera evangeliet för människorna där. Att berätta Guds berättelse från skapelsen till Kristus. Och vi fick dela bibelappar där människor kunde lyssna till Bibeln på sitt språk. Men så skulle vi lämna. Vi kunde inte stanna kvar. De här människorna, de hade inte blivit frälsta, men de hade påbörjat en vandring, en resa där de utforskade Bibeln och livet med Gud. Det fanns ingen pastor i byn. Och den enda troende hade, så vitt vi förstod, en ganska bräcklig och inte så djup förståelse kring Bibeln och kristen tro. Så vi måste lämna dem med någon slags grundläggande undervisning, redskap som de kunde ha med sig när de utforskade den kristna tron. Och när vi då talade om bön så gick vi till Jesu undervisning i Apostlagärningarna i Matteus evangeliet kapitel 6. Och vi ska gå dit tillsammans till Matteus evangeliet kapitel 6, vers 5 och framåt. Jesus säger så här: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be: vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jesus säger att när vi ber till Gud, då behöver vi inte ha eller följa några särskilda former eller ritualer. Vi behöver inte be med särskilt fina ord, utan vi kan tala till Gud fritt. Från hjärtat så säger han att vi inte ska vara som hycklarna. Det ord som används här i grundtexten, det är det ord som används för skådespelare. En hycklare, det är någon som spelar olika roller. Någon som låtsas vara någon annan än den man egentligen är. Någon som håller upp olika masker. Vi ska inte göra saker för att bli beundrade av människor. Vi ska inte försöka hålla upp masker. Vare sig för Gud, inför människor. Och inför Gud kan vi inte hålla upp någon mask. Han som utransakar våra hjärtan och våra njurar. Han känner oss utan och innan. Han känner vårt hjärtas fördolda rum. Det där som vi aldrig skulle våga säga till någon. Det där som vi knappt vågar uttala ens för oss själva. Våra frestelser, våra svagheter, våra bekymmer, våra tvivel, våra problem. Det ser Gud. Det känner han till fullo och ändå älskar han oss. Det är sant som pastorn sa till sin församling att om ni visste allt om mig, då skulle ni inte komma hit. Om jag visste allt om er, då skulle jag inte släppa in er. Men Gud vet allt om dig och mig. Ändå älskar han oss. Det att han älskar oss innebär inte att han vill låta oss förbli så som vi är. Han vill forma oss efter sin sons avbild. Han vill göra oss lika Jesus. Men vi behöver inte hålla upp några masker inför honom. Vi kan vara fullkomligt ärliga med det vi tänker, med det vi känner. Och det är väldigt skönt. Så säger Jesus att Gud är vår far. Om vi har tagit emot Jesus som vår Herre, så är det så att när vi kommer inför Gud så kommer vi inför universums skapare och Herre, universums upprätthållare, men också till vår himmelska pappa. Och vi får krypa upp i hans knä och be om tröst och hjälp. Och han vill krama om oss, trösta oss, vara oss nära. Vi har ibland i våra sammanhang haft ett förakt för fasta eller skrivna böner. Men Jesus lär oss en bön. Bönen vår far eller fader vår. Som man kan be precis som den är. Eller som man kan använda som modell för sin bön. De första kristna brukade be saltarsalmerna. Och det kan vi också göra. Vi kan använda Bibelns böner och göra dem till våra egna. Inte minst under de tillfällen då våra egna ord kanske tryter. Den heliga ande vill också komma oss till hjälp i bönen. Bibeln säger i Romarbrevet kapitel 8 och vers 26. Att på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Den heliga anden är med oss och vill hjälpa oss i bönen. Han kan också ge tungotalet, ett bönespråk som välsignar och som bygger upp. Vi kan be var som helst och när som helst. Gud är inte bunden av någon särskild plats eller av någon särskild tid. När vi är på jobbet eller i skolan under dagens arbete så kan vi i vårt inre ha ett samtal med Gud. Tacka honom för välsignelser. Be för problem och utmaningar som dyker upp. Samtidigt så är det så att om vi verkligen ska lära känna någon, då behöver vi sätta av tid för den personen. Det kanske kan kännas konstigt, men vi behöver sätta av tid i vår kalender för vår fru, vår man och våra barn. Jag tror det är många som har erfarenhet av att gör man inte det, då är det arbete och mycket annat som snabbt fyller upp tiden. Någon har sagt, visa mig din kalender så ska jag säga mig vem du är och vad som är viktigt för dig. Det finns inget bättre sätt att på djupet lära känna någon än att spendera tid på tu man hand. Och därför så säger Jesus också att när vi ska be så ska vi gå in på vår kammare. Välj en plats där du kan vara ensam med Gud. Där du kan vara i lugn och ro utan problem, utan att bli störd. Kan samtala med Gud. Välj en särskild plats. Välj också en särskild tid. För mig är det naturligt att börja dagen med att söka Guds ansikte, att läsa min bibel och att samtala med Gud och också avsluta kvällen med att tala med Gud. Och sen så kan man under dagens gång i sitt inre ha en dialog med honom. Då kommer man förstås till den här lite känsliga frågan. Hur länge ska man be då? När jag var nyfrälst så kom jag över en gammal bok om bön. Och den var bra på många sätt. Men exemplen som var tänkta att inspirera människor till ett djupare böneliv, det var snarare så att de fungerade nedslående, åtminstone på mig. Jag minns jag läste ett exempel. Jag tror det var den skotske reformatorn John Knox svåger. Och det stod om honom att han brukade stänga in sig på sitt rum och be 68 timmar varje dag. Och jag minns att jag tänkte två saker. För det första, jag undrar hur han försörjde sig killen om han satt hemma och bad hela dagarna. Och för det andra, så där mycket kommer jag aldrig kunna be. Idag, 20 år senare, så brukar jag fortfarande inte be 68 timmar om dagen. Och jag skulle tro att de flesta av oss inte gör det. Peter Halldorf, en kristen författare, lär ha sagt ungefär så här. Att det är bättre med 5 minuters regelbunden askes än flera timmars askes en gång och aldrig mer. Översatt till vardaglig svenska så betyder det att det är bättre att du har en kort men regelbunden bönestund än att du sätter ribban väldigt högt men snabbt tappar gnistan. Det är som när man går till gymmet. Man kan se på de där som tycks bo på gymmet och som består till 99% av muskler. Och antingen så är man frestad att lägga av och gå hem och sätta sig i soffan och käka en påse chips. Eller så tänker man, jajamän, nu ska vi köra. Och så försöker man lyfta 200-300 i bänkpress på en gång. Man kan låta sig inspireras av andra. Men man ska inte jämföra sig för mycket med dem runt omkring. Utan börja där man är. Du borstar tänderna varje morgon och varje dag, hoppas jag. Och kanske inte alltid för att det känns bra eller för att du får någon fantastisk känsla kring det. Utan du gör det för att det är en god vana. Du gör det för att du vet att det är nyttigt för dig. Det är någonting du behöver. Tänk om vi kunde förstå att detsamma gäller bönen. Det är en god vana. Det är någonting som är bra för oss. Något som vi behöver. Och vi behöver inte sätta ribban så högt. Utan vi kan börja där vi är. Om du idag inte har någon som helst regelbunden bönetid, sätt av 5 minuter varje dag där du läser ett bibelord och ber till Gud. Och om du idag ber 5 minuter, be 10 minuter. Om du ber 10 minuter, be 15 minuter. Börja där du är. Hur ska man då be? Ja, det är intressant att notera när Jesus undervisar om bön och i den bön som han själv lär oss så börjar det inte med oss och med våra behov och önskemål utan det börjar med Gud. Om att Gud ska bli upphöjd, att hans namn ska bli helgat, att han ska bli ärad. I så mycket av vår bön så behandlar vi Gud som en automat där man stoppar in en peng, en bön och så förväntar man sig att få det man vill ha. Tänk om vi vaknade upp och sa till vår fru eller till vår man. God morgon älskling. Jag skulle vilja att du lagar frukost till mig. Sen skulle jag önska att du städar huset och tvättar bilen. Och sen så får du gärna hjälpa mig med min uppgift för jobbet eller för skolan. Som jag inte har förberett så mycket som jag skulle ha gjort. Och så får du gärna inhandla den där nya mobilen, den senaste iPhonen eller de där diamantörhängena som är väldigt dyra som jag vill ha och fixa en resa till Thailand eller till New York. Du är bäst, älskar dig, vi syns sen. Så skulle vi aldrig tala till människorna runt omkring oss. Men Så låter ofta våra samtal med Gud. Det är en lista med önskemål och med krav. Och Bibeln säger att i Filipperbrevet kapitel 4 och vers 6: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar av er, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Så det är helt okej att dela sina önskningar, sina behov med Gud. Sen är det inte säkert att vi får allt det vi önskar, och det ska vi vara tacksamma för. För ibland ber vi om sånt som inte är bra för oss. Men ett sunt böneliv, en sund gudsrelation har också andra ingredienser. Någon har talat om tre punkter när det gäller bönen. Bön som tack, hjälp och förlåt. Att vi tackar Gud, att vi ber om hjälp för det vi behöver och ber om förlåtelse. När vi studerar bönelivet hos personerna och gestalterna i Bibeln, så är det flera ingredienser som dyker upp. Det är bekännelse. Att man omvänder sig från synd och ber om förlåtelse och hjälp att gå Guds väg. Det är tillbedjan. Och det är kanske den allra viktigaste delen. Att man tillber och lovprisar Gud för den han är. För att han förtjänar vår kärlek. Att vi tackar honom för att han är underbar. Att vi berättar för honom vad han betyder för oss. Att vi lovprisar honom för att han är kärlek, för att han är ren, för att han är helig. Lovsjunger honom, lovsång. Och då tänker jag inte på musikstil, utan sång som upphöjer Gud. Det kan också vara ett sätt att be och tillbe honom. Och så har vi tacksägelse, där vi tackar Gud för bönesvar, för frälsningen, för alla hans välsignelser i våra liv, att vi får ha familj och vänner, att vi får ha en församling, att vi får ha kläder att sätta på kroppen, mat att stoppa i magen, att vi får ha någonstans att bo, att vi får ha jobb, att vi får gå i skola, att vi får bo i ett fritt land. Och så får vi be för våra personliga behov och önskemål. Och vi får vara med och be för andra människor, förbön. Vi får be för våra nära och kära förstås, men också för vår församling, för vår ort, vårt samhälle där vi bor, för vårt land, för världen. Och genom bönen får vi vara med och förändra och påverka världen. Och där vill jag tipsa om två appar, mobilappar, som man kan ladda ner. Det finns en app som heter Operation World, där det finns konkret, praktisk böneinformation för varje land på jorden. Och den kan man ha och vara med och be för världens länder. Så finns det en annan app som heter Unreached of the Day. Och där finns böneinformation om världens minst nådda folk och hur man kan vara med och lyfta upp dem inför Gud. Så det är ett sätt att vara med i förbön för världen. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland när jag ber så är det och försöker be för en sak, tacka Gud kanske eller lovprisa Gud, så är det något annat som dyker upp. Det där mötet som jag ska ha med någon som jag är orolig för. Den där räkningen som måste betalas, bilen som måste fixas eller någonting annat. Och då kan man försöka stå emot det där. Men jag tänker att om det där dyker upp i tanken, då är det någonting som ligger på mitt hjärta. Och då försöker jag att be för det. Och tacka Gud och be för att han ska vara med i det där mötet. Att han hjälper mig med bilen eller vad det är. Och sen är det avklarat och så kan man fortsätta med samtalet. Vi är kallade till att be gemensamt i församlingen och att be enskilt. Men vi har också familjebön. Jag skulle avslutningsvis vilja säga någonting om det. I USA så skiljer sig ungefär 40% av gifta par. Men flera studier visar att de par som regelbundet ber och läser Bibeln tillsammans, där skiljer sig färre än 1%. Nyligen så kom det ut en undersökning här i Sverige som visar att mer än 50% av barn och ungdomar som växer upp i församlingen och i kristna familjer, när de blir vuxna så lämnar de församlingen och de lämnar relationen med Gud. Och den största anledningen till det är att de aldrig hade en personlig gudsrelation. De fanns med i församlingen därför att det var tradition, det var någonting man gjorde. Det var en fritidssysselsättning bland andra. Och det var där man hade sitt sociala umgänge. Men när kompiskretsen splittrar och man kommer kanske till en annan stad för att studera, då har man egentligen ingen egen gudsrelation som bär i livet. Och så visar den här undersökningen att den faktor som mer än något annat påverkar om ungdomar stannar kvar i tron och i det kristna livet, det är att man hemma ser att ens föräldrar tar tid med Gud i bön och bibelläsning och att man som familj tar tid i bön och bibelläsning. Är det här ännu ett krav att sätta upp på kravlistan vad man måste göra som kristen? Inte alls. Men det är en underbar möjlighet. Om du vill investera i ditt äktenskap, i din relation med din fru eller din man, eller om du ännu inte är gift men vill investera i ditt framtida äktenskap, då finns det inget bättre än att ni regelbundet har tid och ber tillsammans. Om du vill investera i dina barns gudsrelation, då är det bästa du kan göra inte att anställa en begåvad och smord ungdomspastor eller ungdomsledare. Och det är inte att skapa ett häftigt ungdomsarbete. Det viktigaste du kan göra, det är att ta tid hemma och be och läsa Bibeln i din familj. Bön är att ha samtal med Gud. Och vi skapade för att lära känna honom. För att på djupet komma nära honom. För att göra det så behöver vi avsätta tid. Avsätt en särskild plats och en särskild tid då du kan samtala med Gud. Och sätt inte ribban för högt, utan börja där du är. Ha en regelbunden stund med honom. Och ha ett böneliv som också handlar om att tacka och att tillbe och att be för andra. Och när vi kommer in i det så kommer vi få uppleva hur Guds ande ger oss en större längtan efter att lära känna Gud. Att komma in i det liv han har för oss. Och hur vi också kommer påverka människor runt omkring. Vi kommer upptäcka att det finns inget större, inget bättre än att få vara i Guds närhet. Tack himmelske far, tack pappa, att vi får vara dina barn och för att du har skapat oss för att lära känna dig, för att få leva i gemenskap med dig. Tack för privilegiet att få samtala med dig när som helst och var som helst. Tack för att du alltid har tid för oss. Tack för att du längtar efter att vi ska komma in för ditt ansikte. Och jag ber Herre för mig själv och för mina bröder och systrar som lyssnar. Att vi ska få komma in i en djupare relation med dig. Att vi ska få komma in i ett regelbundet böneliv. Där vi får ta tid med dig. Där vi får växa i relationen med dig Herre. Och där vi får mer och mer komma in i ditt ansiktes ljus, i din närvaro. I Jesu namn. Amen.